Amen. Det der var min favorittsang når jeg gikk på bibelskole, og det så lenge siden, det 32 år siden, vet du. Det helt vilt, altså. Men det en fantastisk sang. Jesus, ikke et større navn, jeg vet. Visst det bra? Og sen sangen före, det en av favorittsangene nå. Så alle sangene som handler om Jesus har alltid vært mitt huvudfokus. All forkynnelse har vært at man har haft en bredde, men huvudfokus er alltid Jesus. Enkelheten i Jesus, hvis vi mister det, så kan vi lägga ner. Är du ikke enig i det? For det er han det handler om. Det er Jesus som er fantastisk. Det er Jesus. Utan Jesus så er det ingen vits att hålla på alls. Så väldigt bra sånger. Jag ska ta, så du får räcka upp handen idag hvis jag pratar. Jag pratar alltid fort, men idag ska jag pröva prata roligt. Jag ska pröva undervisa idag, för det är en ting som har, vi undervisar mycket när vi är ute utenlands på ledarskolorna och ledarundervisning och de tingen som jag har kallat då bibelförståelse, tips och läsa och förstå bibeln. Och nu står inte jag här som en expert. Jag är fortsatt undervis, men jag har ändå jobbat med det här i 32 år. Så jag har fått någon tips, någon idéer. Hur ska du bruka den här boken? För det är ju inte en bok först och främst. Det är ett bibliotek med 66 böcker. Är vi enig i det? Som samlat kallas för Bibeln. Det är böckernas bok. Så det är en bibliotek med 66 böcker. Det är delt in, om man kan säga det bara chapt, i två delar. Den gamla pakt som omhandlar Moseböckerna, loven, profeterna och salmerna. Och så har vi Nya testamentet som det kallas för, som startar med Jesu liv här på jorden, evangelierna, och så har vi breven till menigheten. Och den gamla och nya pakt, forskellen på den nya pakten startade när Jesus stod upp från de döda. Det startar inte i Matteus 1, Markus 1, Lukas 1 och Johannes 1. Det startar i slutten av alla evangelierna. Det har vi tagit en del här upp genom åren, men jag känner att jag vill ta det här grundigt. Så vi känner att evangelierna och den nya pakt startar efter Jesu uppståndelse. Är det någon som är uenig i det? Du får det vad du visst du vill. Så vi ska ha en lite sån pratemöte då, hvis det är grejt. Men för att förstå Bibeln är det någon grundläggande ting som må på plats. För det första så allt handlar om en person, det han vi sang om, det handlar om Jesus. I den gamla pakt så är det 20 bilder på vem Kristus är. I den nya pakt har verkligheten kommit. Det rara är det att 20 bilderna kan du se och verkligheten kan du inte se. Det är lite sånt som är smårart, syns jag. Är du igen i det? Så när du läser den gamla pakt så ser du offringar. Du ser hur de sätter upp slangen på staven som de kunde se upp till. Det var, allting var fysiska bilder att ta på. Det kallas för skyggebilder. Och så kommer Jesus med verkligheten och så ser man ingenting. Nu ska vi tro i blinder, känner du? Men nu är det tro i full visshet. Det är något du får på insidan. Och den är mycket, mycket starkare. Därför säger salig den som tror fastän han inte ser. För det är en större tyngd, större styrka i det. Men vi må ha det som huvudfokus att Jesus, han är Bibelens stjärna och han är Bibelens kärna. Det är han allting drejer sig om. Allt som står i boken är för oss, men allt är inte direkt till oss. Allt är inte Guds ord som står i Guds ord. Djävulen pratar också. Dåren pratar och så vidare. Så det finns ju andra som pratar. Därför är det viktigt att vi huskar när vi läser. Vem är det som pratar? Slangen fristade Adam och Eva. Det är inte Gud som fristade Adam och Eva. Det var slangen som gjorde det. Det är vi eniga om. Så redan i första Mosebok 3 kommer han in. Dåren säger att Gud inte finns och så vidare. Och då är det viktigt att känna att det är inte Gud som säger att Gud inte finns. Det är dåren som säger det. Sen är det viktigt att ha när man läser ett brev eller profeti eller profet eller vad man nu läser. Vad är tanken bak det? Vad är hänsikten? Vad är fulla sammanhang? Varför skriver Paulus detta till exempel till Romarbrevet? Varför skriver han det till Efeserbrevet? Vad är tanken och hänsikten bak det? Till vem skrivs det? Vi har tre typer människor i Bibeln. Det kallas för jöder, det kallas för hedningar och det kallas för menigheten. Jöder är Israels folk. alla som icke jöder kallas för hedningar. Så du och jag, vi är hedningar eller var hedningar. Sen menigheten, det är de som har blivit frälst av jöder och hedningar. Då kallas vi för menigheten Kristi kropp. Det är också viktigt att ha i bakhuvudet och tänka, vem skrivs det till? Är det då till jöderna, är det till hedningarna eller är det till oss som är menighet? Och menighet, vem är det? Det är världen som har påkallat Herrens namn och blivit frälst. Han är en del av Kristi kropp. Så totalöversikten är också viktig att ha från första Moseboken till uppenbaringen. Vad är Guds totalöversikt? Vad är Guds totalhjärta? Han önskar att alla ska bli frälst. Det var Guds hjärtelag i hela tiden. Han önskar att alla människor ska bli frälst. Därför kom Jesus, för så höjt älskade Gud världen att han gav Jesus, han gav det bästa för världen som tror på ham, icke ska gå förtappt, men ha evigt liv. Så Guds huvudhjärta är hela tiden, jag vill att alla ska bli frälst. Och det är viktigt att jag och vi också har det hjärtelaget sällsatt, att vi tror och önskar att alla på Åsgren, alla på Romerike, alla i hela världen ska bli frälst. Det är hjärtelaget vi har. När vi för exempel var i Indien, varför jag tar det här temat, när vi var i Indien, inte nu men i november, så hade vi en tolk som vi nämnde för någon gång tidigare. Han hade läst den här boken från perm till perm 39 gånger. Han var frälst. Reser som förkynner, men han hade inte pejling i det hela tatt på vad denna boken handlade om. Så man kan läsa den här utan att känna vad det handlade om. Han trodde den här handlade om synd och att synden skulle präkas emot, så han präkade bara emot synd. Han bankade människor, han käftade på människor och så vidare. Och det var hans huvudbudskap. Och William Carey som vi hade här på Amazing Grace sist år från India, han mötte honom för, vi mötte honom, och han förtalade att han prekar bara emot synd. Och då tänkte han, hur ska det gå för han att tolka Micke och Lars? Och det gick inte så bra. Han var sint, han var irriterad, han tog mikrofonen och bara ställde sig rätt ner och vägrade tolka det vi sa. Men efter 2 dygn så skönte han, den här boken handlar ju om Jesus och allt det goda han har gjort för oss. Så efter 2 dygn, så 3:e dagen han kom och skulle tolka, oj, nu ska jag börja präka om Jesus istället. Och då gick tolkningen väldigt lätt. Och jag är inte här för att säga att jag då vet och kan. Du ska aldrig stola på en sån här person med en sån svart bok, inklusive mig. Du ska inte stola på någon som har en sån här svart bok, för de som har såna här svarta böcker, det är de värsta som finns. Det här alla sekterna kommer ifrån, alla suspekta, rara ting. De tar ett skriftsted här, de tar ett skriftsted där, så lagar de en lära. Men därför är det viktigt att du får en bibelförståelse som jag ska pröva få till på 45 minuter. Att du känner vad den här handlar om. Så tro inte på det jag säger. Check efter, är det grejt? Tro inte på någon som säger någonting. Det är ditt ansvar för ditt liv. Är vi eniga i det? Jim Jones, för exempel, som de tog 970 stycken tog liv av sig i Sydamerika för många år sedan. Han brukade den här boken. Han startade väldigt bra, men han begynte lite till lite och lite att gå en annan väg. Till slut ändrade det med att de tog liv av sig 970 stycken, men det var den här boken han brukade. Så stod inte på något, och alla tyckte han var en fantastisk man. De som klarte sig ut kunde inte känna att det här skedde. Och det här är inte för att skrämma dig, det hoppas jag du känner. Men det du har ansvar för ditt liv. Så man kan med andra ord läsa den här Bibeln och totalt missförstå. Vi kan ta det första skriftstället, Apostlarna 8:30. Jag kommer ha en del, alla skriftstäden uppe här idag. Och det är då Filip när han möter Hoffmannen på den öde väg. Apostlarna 8:30. Och då säger Filip till Hoffmannen, förstår du det du läser? För det är en fördel, och känner du det du läser? Och där har Gud satt lärare, bibellärare, förkynnare i menigheten för att förhoppningsvis hjälpa dig till att känna mer. Men det är ett gott spörsmål. Känner vi vad vi läser? Känner vi vad sammanhangen är? Så kan du gå till nästa, det andra Timoteus 2:15. För nöje med att framställa dig Timoteus för Gud som en som håller pröve, en arbetare som inte tränger att skamma sig, en som delar ut sannhetens ord på rätt måte. På engelska, rightly dividing the word of truth. Att han rätt indelar och delar ut Guds ord på rätt måte. Det var det uppdraget Paulus gav Timoteus. Det här är viktigt att du gör, Timoteus. Och då är det viktigt som jag sa att vi checkar vem är det som säger något. Så vi går till nästa skrift. Det är ganska enkelt. Här är Jakob. Vem är det som skriver? Det är Jakob, eller hur? Det är Jakobs brev, så det säger sig själv. Men det är viktigt att tänka det. Så här skriver Jakob. Men vem var Jakob? Jakob var Marias son. Judas var också Marias son. Så vi ska inte säga att det var Jesu bröder, för Jesus kom från himlen. Men det var Jesu halvbröder, om vi kan bruka det uttrycket. För de var inte halvbröder heller, för Jesus är Gud. Men de kom ifrån Maria, de också. Jesus kom inte från Maria, han kom från himlen. Men så han, Jakob, han var pastor i jödemenigheten i Jerusalem. Han hade en helt annan bakgrund än Paulus fick. Han blev hedningarnas apostel. Jakob var jödernas pastor. I jödemenigheten i Jerusalem hade de helt annan bakgrund än de hade i hedningarmenigheten. Där höll de på med omskäring fortsatt. De höll på att hålla sabbaten. De höll på att tvätta händer. De höll på med renselse. De höll på med allting fortsatt i menigheten som de icke gjorde i hedna menigheterna som du och jag är en del av. Så det var två olika kristna menigheter som hade två olika måter att förhålla sig till evangeliet på. Så det var ett evangelium för judarna och ett för de hedningarna. Huvudbudskapet var sällsatt Jesus, men de fortsatte med sina ritualer. Men när Jakob då skriver, så skriver han: jag skriver till de 12 stammarna som är sprätt omkring. Vär hilset mina syskon. Med andra ord så är det frälste jöder han skriver. Det är jag som har skrivit in det. Regn allt som bara glädje och så vidare. Så Jakobs fokus i hans brev, det är de 12 stammarna först och främst. Sällsatt är det till oss också. Men hans fokus, hans tanke är för att hjälpa dem. Peter skriver samma sak, det har jag inte tagit med, men första Peter säger samma sak. Han hänvändes också till dem som är sprätt omkring, för Peter var jödernas apostel. Går vi ska inte gå dit, men ta då ett exempel. Hebreerbrevet, vem är det skrevet till? Till hebreerna. Vem är hebreerna? Det är Israels folk, det är jödefolket. Så när vi läser hebreerbrevet så må vi ta på jödebrillorna, om vi kan kalla det, hebreerbrillorna, så vi känner vad var hänsikten med brevet. Det skrevs 2-3 år före Jerusalem fallt, 67-68. I år 70 så totalförstördes Jerusalem, templet och alltihopa. Så det skrevs av vem det som har skrivit är det oenighet om, så det kan vi inte svara bastant på, men att det är skrivet till hebreerna, det kan vi slå fast. Tanken bak det var för att visa de frälste judarna som blev förföljd av de judar som icke var frälst. De plagade dem, de torturerade dem, de gjorde allt för att få tillbaka dem till offringar av lamm och dyr och offer, fastän nu är det ett offer som heter Jesus. Så de prövde att få dem tillbaka till den gamla religionen sin, istället för att fortsätta i livet som de har kommit in i. Och de hade det jättetufft. Därför skrivs Hebreerbrevets författare skriver då för att visa att Jesus är större än änglarna, Jesus är större än Moses, Jesus är den största ypperste prästen. Nu är det ett offer, icke många offer. Nu är det ett nytt förbund, det gamla är borta, nu gäller det nya. Så han prövar att förklara dem, nu har ni kommit in i något nytt, det gamla är borta. Det är det snabbt Hebreerbrevet handlar om. Men då må vi tänka, jag älskar Hebreerbrevet för det förtäller väldigt mycket och mycket bra. Men huvudfokuset var att hjälpa då judarna som var blivit frälst och hålla fast vid det de var frälst till. Därför står de troshälterna i kapitel 11. Se på dem, och när vi ser på dem så ska vi ha vårt blick fästet på han, kommer då i vers 12 eller kapitel 12. Så vi har nu troshälter som har gått igenom mycket, men så har vi den största hälten av dem alla, han heter Jesus. Så han ska vi se på. Han är troens upphovsman och fulländare. Vi ska ha blicket fästet på han så vi kan gå trötta i vår själ. Det är Jesus vi ska ha fokus på. Så det är det Hebreerbrevet handlar om. Men det är då, när du läser då det, så är det bra att ha det i bakhodet. Vem skriver? Och till vem och varför? Är du enig i det? Ja, men det här blir mycket att tänka på. Jag har tänkt sån här i 32 år. Så därför kan det vara mycket, visst tycker du vant att tänka sån. Så är det klart, då blir det mycket som kanske må tänkas. Men visst du begynner så är det väldigt lätt. Likadant är det för korset, efter korset, och väldigt lätt när du läser Guds ord. Är det för korset, efter korset? Eller hur? Och när det blir en vana, så hvis jag hör en preken, så hör jag på 2 sekunder, den personen tar inte med sammanhangen, han hoppar över allting, så han får det höras ut som något annat än det som står. Det tar mig 2 sekunder att känna det. Ta ett exempel, en förkynnare som brukte Johannes 16, att när onden kommer så ska han obvisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och så stoppar predikanten där och käftar något sinnsyn på menigheten. För Gud ska, den här ondska obvisa om synd. Och det var, alltså, du kunde känna att det brann nästan under fötterna på folk. Och rättfärdig, Gud, han är den rättfärdige, vet du. Och vi kan aldrig komma upp till hans rättfärdig och hans standard. Och så kommer domen, jag passade för domen. Och så kommer alla fram och blir bett för. Det är det sämsta mötet du kan komma på. För Gud vill inte ge dig dålig samvittighet. Men då må man läsa versen 1. Det tar mig 1 sekund att känna. Den personen är helt ute och cyklar. Är kun ute efter att få bekräftelse själv. När alla är framme till förbön, då har jag lyckats. Han har totalt misslyckats ifrån mina ögon. För hvis du läser versen efterpå, så står det vad den helige ande ska åbevisa. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern. Så han är den rättfärdige, den som tror på han blir gjort rättfärdig nu. Om dem, denna världens första är dömd, står det. Det är inte du som blir dömd, det är djävulen som blir dömd. Men hvis du inte då läser en vers till, så kan du laga en djävuls preken, undskyld uttrycket, men det är ju det du blir. Du piskar frälste folk med osäkerhet, så de blir livrädda att höra sånt. Och du ska vara livrädd, hör inte på sånt. För Jesus har aldrig kommit med frukt. Vi har inte fått frukten sån, vi har fått barnakåren sån. Det ropar Abba, far, pappa. Pappa ropade. Så hvis frukten kommer, så säger Guds ord, vi har inte fått den onden. Vi har fått den onden som är av Gud. Och det är godhet, milde, det är inte frukt. Amen. Men så kan man lätt då, visst man då inte vant att läsa själv, till och med Jesus blev fristad i Matteus 4 och i Markus 4, så står samma förtelling av djävulen. Och djävulen brukar skriften, det står ju skrevet. Så därför är det väldigt viktigt att jag och du, vi vet vad som står. Icke i frykt och rädsel, men för att veta vem det är som snackar. Är du enig i det? Du må inte vara enig, men då tar du fel. Så, och jag hoppas du känner det här är ett budskap som jag borde på länge. Jag och Lars pratade om det länge år, för jag har känt så jag tog det på Kongsvinger idag. Jag har tagit det på Fosser sist söndag. Lars hilsar förresten, han är på Fosser idag. Och, för det här är ett sånt ämne som var en grund när vi läser och studerar Guds ord, så är det det som faller på plats. Likadant när jag står här framme, så må jag när jag studerar med det här som grund vara försynliga, så att jag vet vad jag tar ut ifrån. Och alltid har då sammanhängen, vad står det versen föran, vad står versen efter, vad talar hela brevet, boken och så vidare om. Annars så kan man laga vad för någonting som helst. Men Paulus är den som har skrivit de flesta breven i den nya pakt. Han blev ryckt upp i himlen. Fick höra ord som icke vanliga människor har fått höra. Och så fick han skrivit ner Jesu uppenbaring till oss, så du och jag kan ha det svart på vitt på papper, så vi kan skönja vad rättfärdighet är, vad helhet är, vad Jesu offer är, att han har borit bort våra synder och så vidare och så vidare. Utan Paulus brev så finns ingenting av den förståelsen alls. Så därför är det tack Gud för det. Så vi kan skönja de tingarna. Men Paulus var då hedningamenighetens apostel. Han hade fokus när han skrev breven till menigheten. Så hvis du läser alla Romarbrevet 1, Kolosserbrevet, första Korinthierbrevet och så vidare, allt så startar alltid till de helige, till de troende, till menigheten här och där. Så vem snackar Paulus med? Menigheten, till de som är blivit frälst. Det är brevet. Så hvis jag sänder ett brev till Line, så sänder jag brev till någon annan. Det är hon som får det brevet. Så när Paulus skriver till Rom, så är det till Rom som får det. Sen någon brev står det, sänd det här vidare, säger han. Och så att andra får läsa det. Men hans fokus är de heliga i Korint, de heliga i Kolosse, de heliga i Efesus, de som är troende och så vidare. Och då må vi ha bakhuvudet, vem snackar han med? Icke med ofrälsta, han snackar med de som är frälst. Det är jättelätt egentligen, men ändå så svårt. Jag ska visa hur lätt du kan lura folk. Nästa vers, Galaterbrevet 3. Här tar jag bara med för att visa, hur läser du? Kristus har friköpt oss från lovens förbannelse i det han blev en förbannelse för oss. För det så skrevet, förbannat är värre än som hänger på trä. För att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningafolken i Kristus. För att vi vid troen kunde få onden som det var ditt löfte om. Så när jag läser det, Kristus friköpte oss. Vem är oss? Från lovens förbannelse. Har du varit under loven någon gång som hedning? Nej, så vem är oss då? Jöderna. Så Kristus friköpte jöderna från lovens förbannelse. Så att de skulle bli fri från den. För det står i verserna föran var lovens förbannelse. Att de må hålla allt. Och på grund av att han friköpte dem så har du och jag ett kors kommit i vers 14. För att Abrahams välsignelse och skulle komma till oss som är hedning i folk. Men för korset var icke du och jag inkluderat. Amen. Så tack Gud för korset. Annars hade det varit kört för oss allesammen. Varför var det så? Jo, för Gud utvalt ett folk för att via det folket så skulle frälsaren komma. För Jesus kunde inte bara, Gud kunde inte bara komma och ta över och göra om det han hade sagt. För han hade sagt att Adam och Eva, de ska råda och regera. Så tog djävulen den råderätten så han blev inte råda och regera. Gud kunde inte då bara säga stopp, jag ändrar mig och jag tar tillbaka allting. Nu startar vi på noll. Nej, han var tvungen att få en kropp. Han var tvungen att bli ett människa, bli som oss och fullföra loven för oss en gång för alla. Enkelt och kort förklarat. Därför var jöderna, hade lov av loven en tuktemästare som tyckte jöderna, håll dem på plats så lika att Jesus skulle kunna komma och göra den jobben och fullföra loven. Han bröt ingenting, han var 100% perfekt, fullförde och uppfyllde loven och gjorde en ände på loven så du och jag skulle få del i välsignelsen idag. Men då var loven en tuktemäster in till Kristus kom. Men när Kristus nu är kommet är vi icke längre under tuktemästaren. Och vi som hedningar har aldrig varit under den. Men vi har blivit påvirkade av den. Vi har fått höra den som vi aldrig skulle fått. Ta nästa vers. Vad står det här då? Romarbrevet 7. Eller vet er icke sysken, jag talar ju till dem som känner loven, att loven är herredöme över det människa den tiden de lever. Vem skriver, för Romarbrevet är skrivet till de heliga i Rom. I Rom var en av de få menigheter som hade en mix av både judar och hedningar som var frälst. Annars var menigheterna ofta jödemenigheter och hednemenigheter, så de blandade sig icke. Men i Rom var det både judar och hedningar som var frälst i samma menighet. Så nu när han kommer till kapitel 7 så snur han sig rätt till och skriver till de syskonen som känner loven. Vem är det? Jöderna. Så nu snur han sig mitt i sin preken i 6 kapitel så snur han sig och har fokus rätt kun på jöderna. Att det känner ju loven och så berättar han då om äktemannen som är skild och så vidare nedöver. Och här har vi då missbrukt, eller många har missbrukt och piskar de som har upplevt det tuffa och blir skilt mänsklig. Men här, det han snackar om här är att Jesus har dött bort ifrån loven. Så det göder var tidigare gift med loven, men nu är loven dräpt. Jag har dött så jag har borit bort loven. Nu är det kun gift med mig, säger Paulus. Ni är kun gift med Jesus nu. Så visst är det som är göder som nu har gift er med Jesus. Visst är det går tillbaka till loven så driver det hor. Det är det Paulus behöver förklara. Göderna som har blivit frälst i Rom. Problemet är att vi också har blivit påvirkade. Vi har ju aldrig varit under loven. Vi har ju bara varit gift med Jesus. Eller hur? Men ändå har vi vänsterprasslat med loven. Det är inte grejt. Och jag snackar lika mycket om mig. Ja, och läser du studiebibeln så är studiebibeln väldigt klar på vad detta gäller. Den förklarar det väldigt gott. Att gå tillbaka från den enfoldigheten som är Kristus till loven igen. Då bedriver du vet du, utukt, då är du en horkar och en horkvinna. Och det är inget kul att höra det. Men det är det Paulus förklarar. Det är samma sen i Galaterbrevet om de tingarna. Och håller sig fast i en foldhet när Kristus. Det är det begynt i ånden. Nu fullför ni köder. Vem har förhäxat det? Det fick ju höra troens förkynnelse förkynt. Ni fick ju se kraftigare. När kom det av loven eller att höra troen? Så han prövar att förtälla dem. Nu är ni helt ute och cyklar, gutter. Nu prövar ni att få till det här i egen kraft. Det går inte. För visst du vill det så må du hålla allt. Bryter du ett så är du skyldig allt. Så är det lika bra. Tack Gud, jag lägger ner. Det är det som är så gott. Du tränger ingenting. Han gjorde allt. Är det bra? Han gjorde allt för oss. Vi tar emot hans liv. Så Jesu liv, det han levde. Han levde sitt liv för dig. Så ditt liv är levd av han. Fullkomment och perfekt. Så när du blir frälst så får du hans levde liv. Det är hans levde liv du tar emot. Är det gott? Ja, någon tyckte det var gott. Jag tycker det är helt fantastiskt. Tänk att slippa sitt eget liv. För du är ju död. Och du har stått upp. Så det livet du nu lever, det lever du i Guds söns tro. Så det är inte din tro heller. Det är hans tro som bär dig. Det är hans tro som hjälper dig. Det är han som för igenom. Du och jag, vi människor har uppdagat det. Vi är ju fullkomna Jesus. Men det står inte alltid så gott till. Vi bommar ju av och till. Det är två som nickar. Två som är eniga. Ni andra ljuger. Men vi må ju vara ärliga. Alla, det är bara nicka hela gänget. Vi är skyldiga. Men det var ju därför han kom. Så din skyld och din skam, den är bortbåren allerede. Det gör oss ju ännu mer tacknämliga till han. Tack Jesus för det du har gjort. Så det är inte vad du får till. Det var ju vad han fick till. Det är det när du kommer till himlen. Den dag så står det. Ja, men jag har ju drivit ut onda andar. Jag har gjort det. Ja, men du, då kommer du med din rättfärdighet. Jag har varit söndagsskollärare. Jag har varit predikant. Jag har gjort sånt. Jag har vaskat i kyrka. Jag har gjort sånt. Ja, men det, då kommer du med dina gärningar. Och det funkar inte, känner du. Men när du kommer till himlen, tack Jesus, det var bara dig. Välkommen in. Ja, dig känner han, vet du. När du skryter av han så blir det aldrig något problem. Men hvis du börjar skryta av dig själv, då är det ett problem med en gång. Och det är stilla. Ja, men är det inte det sant? Det är han som har gjort det med ett offer. Han var lydig. Hans lydighet har gjort att du har blivit rättfärdig. Tycker att du och jag har varit så flinka. Ja, jag var så flink, vet du, så jag får säkert komma in i himlen. För jag har varit så fantastiskt bra gutt. Och hade jag varit världens bästa gutt så hjälper inte det likaväl. För ingen är fullkommen. Kun Jesus. Men det är han vill, för du är i Kristus. Därför får du komma in. Du är i han. Han har gjort det. Är det bra? Jag tycker det är fantastiskt. Varför jag jobbar mycket med det här budskapet. Det här är egentligen många, många timmars undervisning som vi har utenlands. Det är för att lägga en grund så att de får en förståelse. För det går mycket ting runt. Vi kan gå till Efesierbrevet 1. Jag ska bara ta först några verser mitt i. Och jag ska börja läsa det, för jag ska gå igenom hela kapitlet. Och jag ska gå igenom lite kapitel 2. Jag ska avsluta med det. Men det är så viktigt när vi då läser vidare. Undskyld att det säger viktigt, men det är viktigt. Att vi tänker efter, vad läser vi för någonting? För som jag visar till Johannes 16 så kan du ta ett vers och laga någonting utan att läsa versen efterpå. Är vi eniga i det? Så du må läsa sammanhangen. Så hvis jag tar då vers 3. Lovat värde var Herre Jesus Kristus Gud och far. Han har välsignat oss med all ånder välsignelse i den himmelska världen i Kristus. Slik som han har utvalt oss i han för världens grundvård blev lagt. För att vi skulle vara heliga och lastliga framför ham i kärlek. Vid Jesus Kristus har han förutbestämt oss till barnekår och sig själv efter sin viljas gode välbehag. Kan du gå då och hoppa fram någon sida till Efesierbrevet 2? Bara vidare så hoppar vi tillbaka dit igen efterpå. Från vers 4. Men Gud är rik på miskunn och på grund av sin stora kärlek som han har älskat oss med. Nästa. gjorde han oss levande med Kristus då vi var döda i våra överträdelser. Av nåde vi frälst. Han uppreste oss samman med han och satte oss samman med han i den himmelska världen i Kristus Jesus. Hvis du rycker ut de städerna från det första kapitlet och andra kapitlet så kan du laga vad som helst. Och det här är jag jättenöjd på, för det finns något som heter kalvinism som är inte så stort i Skandinavien, men i USA så de flesta kristna är kalvinister som det kallas för. Det betyder att de tror att någon är utvald till att gå bli frälst och någon är utvald att gå förtappt från Guds sida. De flesta kristna i USA tror på kalvinismen. Jag tror inte det, för jag tror att Jesus döde för alla människor. Och du får vara oenig med mig, men det här är viktigt att ha, för vi har hela bredden av undervisning över hela världen. Det är bara att gå in på nät så får du tag på vad för någonting som helst. Och kalvinismen är jättestor i USA. Så för exempel, då kan de tro att Line, för att ta oss som exempel, hon ska till himlen men jag ska till helvetet. Det har Gud bestämt för. Det är hans förutbestämte vilja, som det står i kapitel 1. Att han har förutbestämt oss. Och de brukar det skriftstället för att visa att någon är utvald och någon är inte utvald. Men många av dessa kalvinister har kommit mycket från sörstadsbaptisterna. När de har kommit ut från den gröfta så har de sprungit över i nästa gröft som heter universalismen istället. Och vad är det? Att alla kommer till himlen oavsett. Om du tror eller inte. Så här så tror de att någon är bestämt att gå förtappt och någon är bestämt att gå frälst. Och du kan inte göra något med det. För hvis du är kallt så kommer du bli frälst. Vad som än sker så kommer Gud att smälla till en dag och du blir frälst. Och hvis du inte är utvald så är det kört. Det spelar ingen roll hur mycket du söker Gud. Det är god jul och gott nytt år för dig i utgångspunkten. Och det är ju inte hyggligt. Det är den läraren som är den starkaste läraren i kristna menigheter i USA. Men går då vi då till nästa sida så blir det att alla är frälst. Alla kommer komma till himlen om du tror eller inte. Det är inte heller riktigt. Därför går vi till Efesierbrevet 1 så ska vi läsa. Men hvis du rycker från vers 1. Hvis du då rycker ut de här verserna så kan du lära vilken lärare som helst. Vi är utvalt till Kristus för världens grundvård blir lagt för att vi ska bli lastade och så vidare. Så tar du kapitel som jag läste, inte gå dit nu. Att Gud är rik på barmhärtighet, han har frälst oss, han har rejst oss upp och satt oss med oss på faderns högra sida. Men då måste du känna, vem är oss? Vem är dere? Läs vers 1. Paulus, Jesu Kristi apostel, väg Guds vilja till de helige som är i Efesus och de som är troende i Kristus Jesus. Vem skriver Paulus till? Till de som är helige och troende på Jesus. Är vi eniga i det? Det är de han skriver till. Det är hans fokus, hans hjärta i brevet. Det är de som är helige. Vad betyder helig? Det är att du är utvalt och satt till sida för en hänsikt. Det betyder inte att du är perfekt. Du är helig. Helig betyder inte perfekt, det betyder att du är helig. Satt till sida. Du är en troende. Nåde vare med dere. Vem dere? De som är frälst. Tänker du så när du läser Guds ord? Jag tänker så alltid. Det är så hodet mitt fungerar. Nåde vare med dere och fred från Gud vår Herre Jesus Kristus. Lovat vare vår Herre Jesus Kristus Gud och far. Han har välsignat oss. Vem oss? Vi som är frälst. Med all världens, alla åndlig välsignelse i den himmelska världen i Kristus. Slik som han utvalde oss i hamn för världens grundval blev lagt. Vem är oss? Fortsatt samma folk. Fortsatt oss som är frälst. Oss som är troende. Vi var utvalt. Sällsatt från Guds sida så är alla människor utvalt. För Gud vill att alla ska bli frälst. Men du blir utvalt. Och får uppleva utvälgelsen när du får uppleva att bli frälst. Det är två förskälliga ting. Det ena är den objektiva läran om försoningen. Att i Kristus så är alla försonade. Men hvis du inte tar emot det så får du inte uppleva försoningen. Men den här versen då brukar både kalvinisterna och universalisterna till att bruka för att visa sitt ståsted. Och jag menar bägge är totalt fel. Och så får du vara oenig om du vill. Du ska inte stola för att jag har en svart bok. Okej? Men nu läser vi sakta och försiktigt. Slik som han utvalde oss för att vi skulle vara heliga och lastliga framför han i kärlek. Vid Jesus Kristus har han förutbestämt oss till barnekår hos sig. Efter sin viljas gode behag. Vad är barnekår? Johannes 1, 12, 13, vad säger den? Alla dem som tog emot han gav han rätt till att bli Guds barn. De är inte födda av kött, inte blod, inte av mans vilja. De är födda av Gud. Då har du fått barnekår. Då är du ett Guds barn. Men före du upplever det så är du inte ett Guds barn. Men du är inkluderat självsagt i Jesu offer. Men det hjälper ingenting hvis du inte får ta emot det. Hvis det inte blir åpenbart. Det är därför troen kommer. Den kommer spacerande av förkynnelsen av Kristi ord. Så när vi förkynner Kristi ord. Jesus har borde alla dina synder. Jesus har borde bort allting. Då kommer tro in i de ofrälsas öron. Och så kommer troen och de blir rättfärdig. Och så kommer bekännelsen efterhvert. Jesus är min Herre. Vers 6, till pris för sin nådes härlighet. Vid den tog han oss till nåd i den älskade. I ham har vi förlösning vid hans blod. Vem är i ham? Vem är i Kristus? Det är vi som har tagit emot och är blivit frälst. Alla andra är dessvärre fortsatt utanför ham. Samtidigt så är det ingen som kan beväga sig utan Gud på jorden. För självklart, om vi skulle Gud ta bort sin ond så skulle vi vara döda allesammans. Så alla människor, både frälsta och ofrälsta, har en ond. Men vi har en pånyttfödd ond, vi har Kristi ond. Det är forskellen. Men en ond, det betyder att den är evig. Du är ond, själ och läge med det vi allesammans. Ofrälsta har en ond som inte har fällskap och kännskap med Gud. Men våran ond har blivit född på nytt. Vi har fått barnekår. Då flyttar Guds ond in i vår ond. Och vi blir förseglat med den helige ond. Det är stor forskel på det. I ham har vi förlöst med hans blod. Tillgivelse för överträdelse efter hans nådes rikdom. Så vi har fått tillgivelse. Det har de ofrälsta också fått, men de har inte fått uppleva det. Nästa sida. Denna nåde låter han komma riklig över oss. Vem är oss, har jag skrivit. Nu har jag skrivit massa. Det är jag som har skrivit det, det känner du. Riklig över oss med all visdom och insikt. Att han har gjort sin viljas mysterium känt för oss. Efter sin gode välbehag som han hade bestämt hos sig själv. Om en hushåll som hör tidens fylle till. Och sammanfatt allt till ett i Kristus. Både det som är i himlen och det som är på jorden i han. Så på sikt så kommer allt och bli sammanfattat i Kristus. Då kommer jord och himmel. Allt kommer vara ett. I han har vi. Vem är vi? Vi har fått en arv. Vem är Guds arvingar och Kristi medarvingar? Vi som har fått barnakår, säger Romarbrevet 8, 14 och neröver. Vi har Guds ond som ropar i vårt inre, Abba, far. Vi är inte fryktens ond, men barnakårets ond. Så vi har fått då en arv vid att vi blev förutbestämt till efter hans bestämda hänsyn. Han som utför alla ting efter sin viljas råd. För att vi som tidigare, vilka är vi? Det är vi som är frälst. Vi har tidigare satt vårt hopp till Kristus. Så nu har vi blivit frälst för vi satte vårt hopp till han. Och då tog vi emot det. Och då skulle det vara ära till Gud och pris för hans härlighet. Nästa sida. Nu får du hela boken. Nu tar jag allting. Ser du det? Hela sammanhanget. Du kan inte se att jag rycker ut någonting. I ham blev också dere. Efter att dere fick höra sannhetens ord. Det som är evangeliet om deras frälse. I ham blev också dere där det kom till tro. Besejlat eller försejlat med den helige ond, löftets ond. När skedde det att din ond blev född på nytt och du blev besejlat? Det kom efter att du hade fått höra sannhetens ord. Då kom du till tro. Och då blev du besejlat, försejlat. För det så är du fortsatt ufrälst. Amen. Det är detta universalismens lära prövar att få bort. För de läser inte de här verserna. De läser 4, 5 och 6. Och det stämmer inte hvis du läser verserna 1-3 och nedover efterpå. För då känner du vad det handlar om. Så du måste läsa sammanhangen så att du inte kommer ut på villspår. För hvis vi är på järnbanan i Oslo så startar alla spår på ett sted. Men de sprider sig lite efter vart och ett tåg kommer till Stockholm och ett till Stavanger. Det går fel väg. Hvis du ska till Stavanger, icke gå på Stockholmståget. Det går från samma bana, men det hjälper icke. Du gick på fel tåg. Amen. Och jag har fått en uppgave och ett kall av Gud att hålla tåget på spåret. Och jag är inte här för att hårmodigt säga att jag, men det är det Gud har lagt på mitt hjärta. Därför är jag väldigt nöje på de här tingen. Väldigt nöje på de här tingen. Så efter att vi kom till tro blev vi besejlat och försejlat med den helige ond. Då är din ond försejlat. Det går ikke å komme inn noe ondt I din ånd da. Da du født av Gud for å komme inn I dig og ta frelsen ifra dig, så må de forbi den hellige ånd. Det går ikke, skjønner du. Det din trygghet I frelsen din. Det som Jesus sier, den som Gud, Faderen har gett I min hånd, kan ingen ta ifra meg. Det tryggheten. Du frelst, så du trygg. Sannelig, sannelig, sier det, den som tror på meg, han har gått fra døden til livet og kommer ikke for dem. Så du frelst og redd for dem, så slutt med det, for du kommer ikke for dem. Det gode nyheter, for du har allerede gått fra døden til livet. Du har gått fra mørket til ljuset, du har gått fra Satans rike til Guds rike. Du tillhör ikke dig selv längre, så du har, dommen har gått over ditt liv på korset. Det jättegoda nyheter. Och onden, det han som pantet på vår arv in till förlösning av den köpta egendomen till pris för hans härlighet. Därför att jag fick höra om deras tro på Herren Jesus och om deras kärlek till alla de heliga, håller heller icke jag upp med att tacka för det och nämna det I mina bönner. Så vem snackar Paulus om? Jo, de som har kommit till tro på Herren Jesus. Det de han ber ju sällsynt för de ufrälsta och, men här är de han skriver till, det de han har fokus på, de som är heliga och är troende allerede. Är vi eniga I det? Jag måste bara ha dialog här för jag så tycker jag ut och cyklar för jag prövar att få lägga en god grund för den här grunden önskar jag och Lars och ska vara menighetens grund att gå på. Hvis vi inte skönner det här och de här enkla tipsen så kan vi gå ut och cykla på vad för någonting som helst av undervisning och lära. Och då fortsätter ni nästa vers och ber han för de troende. Vers 17. Och den bönden är så glad när jag var nyfrälst hela våren 85 I 2 års tid 85 86 87 så bad jag den här bönden samman med den som står I Efesierbrevet 3 var enaste morgon och jag vet att det la en grundlag för bönesvar som jag lever på den dag idag. Jag hade väldigt heldig för att resa med en evangelist som hade Jesus fokus, snacka om simplicity in Christ, det ting som jag har fått byggt in både hemifrån de tingen så många har kommit ut I gröfter och gått från ena gröften till andra gröften. Jag har varit ute kanske på kanterna men på grund av att den barnelärdomen jag fick in tidigt så har jag klart att hålla med det Kristus det snack om. Och det är jag väldigt glad för, tacknämlig för till Gud och den kommer jag alltid ha där. Men här ber Paulus att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens far, ska ge dere, alltså oss som är frälst, visdomens ånd och uppenbarens ånd I erkännelse eller kännskap och kunskap om han och att våra förståndsögon ska bli upplyst lika att vi kan förstå vilket hopp vi fick vid hans kall. Vem skriver han till? Han skriver till oss som är frälst. Att vi ska känna kallet, vi ska känna vår rik på härlighetens arv är bland de heliga. Vem är helig? Vi som är blivit frälst, det är oss han ber för. Så att vi ska känna arven, vi ska förstå vår överväldigande stor hans kraft är för oss som tror. Ett I virkning av hans mäktiga kraft, det var den han lot virka I Kristus då han väckte han upp från de döda, satte han vid sin högra hand den himmelska världen, höjt över all myndighet och makt och kraft och herradöme, över vart namn som nämnes, icke bara I denna tidsålder men också I den tillkommande. Alla ting la han under hans fötter, gav han till menigheten som hode, för vi är kroppen. Över alla ting, menigheten som är hans kropp, fylden av han som fyller allt I alla. Så vi ser hela kapitlet handlar en och alene om frälste folk. Jag hörde ingenting. Känner du? Det här är jätteviktigt. Och det här är lärare som sprider sig sinnsut fort. Det är därför jag, hvis jag blir ivrig så vet jag att jag kan se både irriterat och sint ut. Men det är jag inte. Men för jag blir, när jag blir ivrig så kan det gå fort. Så hvis du upplever sånt så beklagar jag. Men det är min personlighet. Min mor är likadan. Och hon är sällan sint men hon är ivrig. Så känn hjärtelaget mitt, okej? Okay? Jag hoppas att ni känner mig lite I alla fall efter de här 3-4 åren. Att det här bränner jag för över allt annat. Det är superviktigt att vi vet vad vi håller på med. utan att det ska vara frykt för att Gud åpenbarar mer, för Gud har mycket mer åpenbara för oss. Självsagt. Men när vi då kommer in i kapitel 2 som startar i vers 4, men hvis vi läser då hela sammanhanget, fortsätter med sammanhangen. Också det gjorde han levande, där stod det den gamla, slik gjorde han det levande som han uppväckte Jesus, och han har gjort oss levande på samma måte. Han har satt oss med Kristus på faderns högra sida. Det som var döde i deras överträdelser och synder. Så du var död i din överträdelse och synder. Men visst, du hoppar över det rätt till vers 4, men Gud är rik på miskunn och på grund av sin stora kärlek som han älskade med. Ja, men då hoppar du över vad som står i verserna 1, 2 och 3. Då våldtar du Guds ord. Undskyld mig alltså, men jag menar det. Det som det är en gång vandrat i efter tidsånden i denna världen, efter fursten över luftens makt, den ånd som nå är virksom i olydighetens barn, i dessa levde också vi för, men icke nå, i vår mänskliga lyster, och vi gjorde det som lysten och tankarna ville. Vi var av naturen vredes barn, slik som de andra. Så du måste se forskellen. Här snackar om, sån var vi för, vi blev frälst. Sån är de som icke är frälst. Men för oss som då som har tagit emot, som gäller för alla som icke är frälst. Gud är rik på miskunn för alla ufrälsta och, men de må ta emot det då. Är du enig? Du får vara uenig. Och på grund av sin stora kärlek som han älskar oss med vidare. Det är snart färdig. Nästa sida. Så gjorde han oss levande samman med Kristus. Vem är oss? Vi som har blivit frälst är gjort levande med Kristus. De ufrälsta är icke gjort levande med Kristus. Då vi var döda och överträdelse av nåde vi frälst. Han uppreste oss samman med han och satte oss samman med han i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det sitter icke en enaste ufrälst på faderns högra sida. Det är kun oss som har blivit frälst, men det gäller för alla. Alla har möjligheten att få uppleva denna pånyttfödelse. Uppleva det och bli upprest upp med han. Upplev det och bli satt med Kristus på faderns högra sida. Men då må du komma vidare för att han i den kommande tidsåldern kunde visa sin nådes överväldande rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. För av nåde blev du frälst ved troen, och det är icke av dig själv, det är Guds gave, icke av gärningar för att icke någon ska rosa sig. Nu har jag läst alltså 23 plus 9 vers, 32 vers efter varann. Det kallas för sammanhangen. Är du enig i det? Så det är viktigt att vi läser. Du kan icke rycka ut skriftstäder. Du kan icke laga din egen lära och dina egna tankar. Det är livsfarligt. Ja, men det där liker jag inte. Ja, det är synd för dig. Jag liker att laga mina egna tankar. Jag liker att göra som jag vill. Ja, men du är inte Gud. Det är han som är Gud. Han vet. Han har sagt. Han har förklarat. Därför fick Paulus den här uppenbarningen. Han fortsätter i hela kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 och förklarar mer av det. Att nu är skillet borta. Det som var loven. Det är nere vi. Så nu är göd och hedning ett. Vi som är frälst. Det är inte göde, greker, träll eller slav, man eller kvinna. Vi är ett i Kristus nu. Så fortsätter han att lägga ut de här tingen så att vi får förståelse för de här tingena genom hela. Och det gör han genom alla breverna. Men vi är ju frälst. Jag tror jag känner de flesta. Jag tror jag känner alla som är. Alla här inne är frälst. Så allt det här vi har läst nu gäller dig. Men det är öppning för att alla andra som inte är frälst och kan få uppleva det. Därför fick vi försoningens ord. Som andra kunde inte behöva 5 handlar om. Att Kristus har försonat hela världen med sig själv. Men därför ska vi gå ut för vi har fått försoningens ord. Låt er försona med Gud. Så hvis alla är försonade, varför ska vi då gå ut och förtälla dem att de ska försona sig? Det är ju ingen vits i. Varför har vi fått missionsbefallningen? Visst det inte behövs någon ta emot någon försoning. Hvis allt är färdigt, alla kommer till himlen oavsett. Ja, varför har vi menighet i det hela tatt för? Varför sitter du här och hör på mig? Det är ju bara bortkastad tid. Visst det här är inte sant. Noen sier da som har vært universalister, Øyvind kanskje kjenner Charleston Pearson i USA, som hadde 10.000 medlemmer i Tulsa. Han ble universalist. Den menigheten eksisterer ikke i dag. Han ble advart av Kenneth Hagin og mange andre. Nå du ute og kjører, du ute og sykler. 10.000 medlemmer, borta. Så det här är ting som har gått, så jag har varit med i någon år, så jag har sett de här runderna kommer om och om och om igen. Därför är jag väldigt nöjd. Det är superviktigt att vi känner vad vi håller på med. Vi kan inte träcka spåret ut på spår, för då kommer du ut på villspår. Du måste ha enkelheten, det enkla, klara, som är så superklart när vi läser. Är det någon som är oenig att det är klart det vi läste? Du får vara oenig hvis du vill, men jag tycker det är superklart så som jag kan läsa. Sen kan jag ta fel, men då måste du komma och visa mig att jag tar fel. Och jag är öppen för att jag kan ta fel, men det här vet jag att jag inte tar fel. För här har jag läst 32 vers på raken. Känner du? Jag hoppas du känner hjärtat mitt och hjärtelammet, för det här är otroligt. Hvis inte det här faller på plats så kan vi komma bort i vad som helst. Och göra vad som helst. Komma ut på vilket villspår som helst. För det här är det som är tidsånden idag. Det är det högkyrkliga och det är det religiösa med kalvinism och universalism. Det är de tre spåren som går samtidigt som väckelsen och kommer att komma. Väckelsen kommer att utbredas, människor kommer att bli frälst i hopetal. Så kommer också andra ting som är avarter. Vi har sett det på Filippinerna. Jättestor nådebevägelse. De fick sparka ut 5 gutter som blev universalister, för de prekade, de upprörde, gjorde ödelagt allt samman. De 5 fick besked, ni får inte vara med längre. Det är sånt det har varit. Och det ser jag över hela världen. Jag reser över hela världen, så jag tar in signalerna, får signalerna. India, Filippinerna, Afrika, Asien. De här tankarna går överallt på samma måte. Därför är det viktigt, vad har vi att förhålla oss till? Du kan inte köpa allting rått. Ja, men det känns riktigt. Det upplevs riktigt. Ja, men är det riktigt? Det är ju 2 olika ting. Det är 2 olika ting. Och det här är det som Guds ord säger, sammanhanget. Nu har jag sällsatt otroligt mycket mer med er om det här, men jag ska inte träcka ut det mer, för det här har vi flera timmar på när vi är ute i och har ledarträning. Men jag ser det, många av det är ledare. Det är det här sådana som visar väg, det är det sådana som är bärare av det som ska vidare. Och därför tror jag det är viktigt att dere har en del av det som jag tror att vi har som ledarskap. Alltså, det är det här det vi önskar att förmedla. Att Jesus är den enaste vägen. Jesus är frälsaren. Men det som undervisas, bara avslutar med universalismen, det de har då som fokus, det är att du får det bättre här på jorden. Därför fortsätter vi ha möter. Ja, men säg det till muslim som blir frälst och huvudet kortare. Fick han det bättre? Nej, han döde. Känner du? Vi får det kanske bättre här. Men hvis en hindu, en muslim blir frälst, så är det över och ut. Då, vad är vitsen? Då är det bättre att han är född som muslim, död som muslim och går till himlen som muslim, visst alla är frälst. Vad är vitsen att vi reser ut på missionsturer? Det är ju bara bortkastade pengar. Vi gör ju bara en massa ting som inte vi tränger att göra då. Visst alla kommer hem, oavsett. Vad är vitsen? Driver Gud med oss? Plagar han bara oss? Jag ställer spörsmål som jag tänker på. För jag går ju igenom och checkar och grunnar och biter och spiser och tuggar på det här dygnet runt, känner du? Driver Gud bara med mig? Ha? Har Gud kallt mig till förkynd, eller är det bara tull det här? Det är ju bättre att ta en vanlig jobb och kosa mig med Line och fruen, och eller Line och fruen. Line är fruen alltså. Så. Med fruen. Med Line, fruen och ungarna. Där blev du skrämt, ja. Med Line och ungarna och bara levt och inte tänkt på någonting annat. Men vi gör det för vi älskar både det och de som är där ute. Det är hjärtat, för att vi tror att det här är något Gud önskar för alla människor. Tack far, för att du ska hjälpa att ta mina ord som jag har delt idag Ikke som at det sånn her det, sånn her det ikke, men at det skal sjekkes, men jeg ber at jeg tror at det her ditt ord, for vi har lest det fra start til mål. Det etter korset, det var Paulus fikk åpenbart i himmelen av dig. Så jeg ber at ditt ord skal bære 30, 60, 100 fallet frukt i mitt og vårt liv, så at de sanna frukterna, det sanna livet kommer fram. För när det sannheten blir skarpare och skarpare så kommer också ting som inte är sanning att komma upp och dyka upp. Det har det alltid gjort, alltid varit där. Så hjälp mig och oss som menighet, vi som ledarskap i menigheten att hålla klart fokus på vad ditt ord och du säger om de försäljliga tingen. Så att vi inte kommer ut på vilspår men vi håller oss mitt på vägen, på den heliga vägen. På den vägen som är en highway så att vi kan nyta allt det du har gjort för oss allesammen. Och spred det till flest möjliga människor i Romarike och ut från Romarike till hela världen. Att människor må bli frälst. Tackar dig för det så tackar för de fantastiska folken som är på Evangeliehus Åsgrena. Tackar dig för att du omsluter dem med din godhet, din storhet så de mer och mer kan nyta och leva i allt det du har gett för dem far. I Jesu namn. Amen.